Välkomna till Nyheter idags sommarpodd special. Ronny Berggren är en konservativ debattör från Örnsköldsvik som driver podden Amerikanska nyhetsanalyser. Och i det här specialavsnittet ska han prata om Sveriges förhållande till USA, historiskt och idag.
Hej, mitt namn är Ronny Berggren. Jag leder bloggen och podcasten Amerikanska nyhetsanalyser och tänkte här prata till er som följer nyheter idag om varför Sverige behöver en mer balanserad USA-bevakning och en mer balanserad relation till Förenta Staterna. Det är något som vi bara kan få om vi inser att USA inte består av en god demokratisk sida med presidenter som Barack Obama och en ond republikansk sådan med presidenter som Donald Trump, utan att USA utgör helheten av unionen. Arvet från sydstaterna och arvet från nordstaterna, det katolska och det protestantiska, det svarta och det vita och såklart det demokratiska och det republikanska. För det är just det som är USA, föreningen och enheten och sammansättningen av olikheter i den nation som vi kallar för Förenta Staterna. Låt oss börja. Sveriges band till Förenta Staterna har en lång historia. Redan år 1638, under drottning Kristinas styre, så upprättades kolonin Nya Sverige på den amerikanska östkusten. Svenskarna skulle förvisso, inom blott 15 års tid, pressas undan av holländare och engelsmän. Men den tidiga svenska närvaron på det amerikanska fastlandet hann ändå etsas in i historieböckerna. Vänskapen med USA hölls också levande genom den stora emigrationen. Mellan åren 1850 och 1920 så emigrerade 1,5 miljoner svenskar. Amerikafararna kallades det som Vilhelm Moberg skrev om, som väntades vid Göteborgs hamn, blickade ut över ett vidsträckt hav mot ett land bortom horisonten, där det aldrig satt sin fot, men dit det satte sina förhoppningar om en bättre framtid. Alla fick emellertid inte komma in i USA. På dem som ville komma in i landet ställde Förenta Staterna följande krav. Moment 3 utestänger följande klasser av utlänningar. Idioter, imbecilla, svagsinta, epileptiska och sinnessjuka. Personer som någon gång tidigare haft ett eller flera anfall av vansinne. Personer med medfödd andlig underlägsenhet. Personer som lider av kronisk alkoholism. Understödstagare, yrkestiggare, lösdrivare. Personer behäftade med tuberkulos i någon form eller med någon motbjudande eller farlig smittosam åkomma. Personer som är på annat sätt själsligt defekta. Personer som av den undersökande läkaren förklaras vara fysiskt defekta i sådan grad att detta inverkar på deras förmåga att försörja sig. Personer som under krigstid eller tider av nationellt nödläge lämnat Förenta Staterna för att undvika militär utbildning eller krigstjänst. Polygamister eller personer som lever i månggifte, tror på eller försvarar månggifte. Personer som överbevisats om eller tillstå att det begått brott eller lagstridiga handlingar innebärande moralisk mindervärdighet. Anarkister eller personer som tror på eller förfäkta våldsamt störtande av Förenta Staternas regering. Kraven för inträde i USA var hårda, men för svenskarna så var dessa krav inget problem. Den överväldigande majoriteten av de svenskar som korsade Atlanten uppfyllde nämligen villkoren och tilläts därför komma in. Endast 2% av de svenskar som reste över uppfyllde inte kraven och nekades därför inträde. Men de andra släpptes in och banden med släktingar kvar hemma i Sverige bevarades under lång tid och relationen mellan Sverige och Förenta Staterna var god även när Socialdemokraterna styrde under 1900-talets första halva. År 1938, när 300-årsjubileet av kolonin Nya Sverige hölls, så samlade svenska folket in pengar från hela landet för att bekosta ett monument som restes i Wilmington i delstaten Delaware till minne av den svenska kolonin. USAs president Franklin Delano Roosevelt talade på avteckningen, där även svenska kronprinsessan Louise och prins Bertil närvarade. Roosevelt sa: "Jag mottar med djup tacksamhet och det amerikanska folkets vägnar detta stolta monument som uppställts här så som en generös gåva av det svenska folket. Jag är övertygad om att det för ännu ofödda generationer, såväl i Sverige som i Förenta Staterna, kommer att vara en symbol för nära samförstånd och fortsatt god vilja mellan våra två nationer." Den goda viljan mellan Sverige och USA fortsatte, och Sverige inspirerades även fortsättningsvis av amerikanskt socialt ingenjörskap, och USA inspirerades av den svenska välfärdsmodellen och imponerades av engagerade svenska USA-kännare. Efter andra världskriget kom USA att influera hela Europa. Jeans, indianer och cowboys, leksaker, film och popmusik, country, blues och jazz och Coca-Cola, serietidningar och självklart amerikanska bilar. Amerikaniseringen var ett positivt faktum och relationen till USA var god. Engelskan blev det standardiserade andra språket i svenska skolor. Men med Vietnamkriget på 1960- och 70-talet så började en spricka växa fram i den transatlantiska relationen. Statsminister Olof Palme höll 1972 sitt berömda jultal där han i bestämda ordalag fördömde USAs bombningar i Vietnam. Den antiamerikanska vänstern fick med Vietnamkriget luft under vingarna och när Vita huset började domineras av konservativa republikaner, Richard Nixon men i synnerhet Ronald Reagan från 1980-talet och framåt, så blev de ideologiska slitningarna med Sverige allt tydligare. Ett nytt högerkonservativt, kristet profilerat USA trädde fram, som i stor utsträckning tycktes gå stick i stäv med den svenska socialdemokratiska modellen. Den demokratiske presidenten Bill Clinton blev därför på 1990-talet ett välkommet avbrott och den svenska högern blev även den allt mer demokratiskt orienterad, likaså svensk media. Under 2000-talet så formerades den svenska opinionen nästan helt utifrån föreställningen om att det skulle finnas två olika USA. Ett gott USA när landet styrdes av demokratiska presidenter som Bill Clinton och Barack Obama. Och ett destruktivt USA när det styrdes av republikanska presidenter som George W. Bush och Donald Trump. Sveriges historiskt tvärpolitiskt varma band med USA bevarades även fortsättningsvis på ytan, men den folkliga USA-vänskapen som funnits sedan emigrationsåren urholkades. Till det goda demokratiska USA förblev Sverige vänner. Inför det onda republikanska USA blev Sverige allt mer ifrågasättande och öppet fientligt. Främst bland opinionsbildare, men även i det fall politiker lät sin USA-bild formas av det svenska medieklimatet, som i fallet med biståndsminister Jan O. Karlsson, som 2003 benämnde USAs president George W. Bush som den där jävla Texas-gubben. Det var denna spricka som väckte mitt eget USA-intresse. Och det är det intresset som jag har tänkt berätta för er om, med en önskan att börja sy ihop och på sikt läka den partipartisanska spricka som växt fram mellan vårt land Sverige och de Förenta Stater som mer än 1 miljon svenskar kom att betrakta som sitt nya hemland. Jag föddes 1979 och gick gymnasiet på slutet av 1990-talet i min hemstad Örnsköldsvik. På samhällskunskapslektionerna så fördes USA ofta på tal. Bill Clintons otrohetsaffär med den unga praktikanten Monica Lewinsky var ett hett samtalsämne. USAs besatthet av vapen var ett annat. I slutet av 1990-talet så ägde ett antal mer och mindre kända skolskjutningar rum, där skolskjutningen på Columbine High School blev den mest omtalade. Vid den här tidpunkten var internet en relativt ny grej som öppnade dörrarna till hela världen. Mitt politiska intresse ledde mig in på amerikanska chattforum, där frågan om vapen av naturliga skäl snabbt kom på tal. Hur kunde det komma sig att amerikaner fick ha kraftfulla skjutvapen helt fritt i sina hem, undrade jag från de datasalar i skolan, dit internet då var begränsat innan laptops och surfkapabla mobiltelefoner. Vapen i privata händer var ju helt galet, menade jag som svensk. Inte alls, fick jag till svar. Rätten att bära vapen är inskriven i konstitutionen och utan vapen för laglydiga så råder det laglösas rätt, svarade folk. Mitt intresse ökade och även om jag inte alltid förstod eller höll med om allt jag fick höra så blev jag väldigt fascinerad. Och i synnerhet fastnade jag för en person som mina chattkompisar ofta citerade. Thomas Jefferson, författaren till USAs frihetsdeklaration från 1776 och USAs tredje president. Mer om honom lite senare. 1999 hade jag fyllt 20 och började då min första universitetskurs. En A-kurs i freds- och konfliktlösning vid Umeå universitet. Jag, som de flesta färska studenter, betraktade lärarna som kunniga auktoriteter av vilka man skulle lära sig viktiga saker. Därför fanns det ingen anledning, eller ens möjlighet, för mig som nybörjarstudent att ifrågasätta när vi presenterades med kursmaterial av en person som beskrevs som en ansedd medieanalytiker och vars teorier vi instruerades att utgå ifrån i våra egna analyser. Det var först i efterhand när jag på allvar utvecklat ett eget intresse för ämnena som jag insåg den enorma problematiken i sammanhanget. Medieexperten i fråga var nämligen Noam Chomsky, en av USAs mest kända vänsterakademiker och ytterst kritisk till sitt eget lands historia och utrikespolitik. Det var alltså ingen objektiv expert utan en vänsterpolitisk agitator som läraren ville att vi skulle använda oss av. Men det upplystes vi aldrig om på kursen och som färsk student var det omöjligt att veta på egen hand. I slutet av samma kurs skulle vi skriva en uppsats. Jag valde att skriva om Israel-Palestina-konflikten. I mitt sökande efter litteratur på universitetsbiblioteket så hittade jag en annan författare som jag då inte kunde något alls om. Edward Said, också han en vänsterakademiker med en tydligt vänsterpolitiskt präglad syn på Israel-Palestina-konflikten. Jag hade sedan gymnasiet ett stort intresse för Israel och gillade Israels då nyss avgångne premiärminister och högerpolitiker Benjamin Netanyahu. I min uppsats så försökte jag därför på ett balanserat sätt förstå både Saids och Netanyahus perspektiv och därefter hitta gemensamma beröringspunkter som led i mitt nybörjarakademiska försök att hitta just en lösning på en konflikt. När jag fick tillbaka uppsatsen så hade min lärare emellertid skrivit följande kommentar. Dina slutsatser håller jag heller inte helt med om. Du är dessutom inte konsekvent när du hyllar både Said och Netanyahu. Det är oförenliga. Och vidare denna kommentar. Said tror jag har mycket att säga om denna konflikt. Där har vi ett ljus i mörkret. Lärarens kommentar gav mig en första indikation på den subjektiva vänstervridningen av den akademiska undervisningen. Min nästa kurs var en A-kurs i statsvetenskap där läraren undrade om vi ungdomar kände till det minnesvärda året 1968 och sedan stolt förklarade att han minsann varit en av dem som stått på barrikaderna. Men nu var han alltså min statsvetenskapslärare. Parallellt med mina akademiska studier fortsatte mitt intresse för amerikansk politik att öka. Och en dag gick jag till studentbokhandel på universitetets campus för att där kolla upp vad som fanns att hitta i fråga om amerikansk historia. Jag frågade expediten som sa att det bara hade en bok om ämnet, A People's History of the United States av Howard Zinn. Också han, en av USAs mest kända vänsterakademiker, som beskriver USAs historia helt utifrån ett vänsterpräglat klassperspektiv. Men det visste jag inte heller då och köpte med glädje boken som jag fortfarande har här i min bokhylla. Under åren som gått har jag träffat många studenter med liknande erfarenheter av universitetsvärldens tydliga vänsterindoktrinering. Många av mina gamla studentkompisar håller fortfarande fast vid inlärda vänsterföreställningar om Israel, amerikansk politik eller andra saker som de matades med av sina vänsterorienterade universitetslärare. Somliga av dessa tidigare studenter har numera blivit journalister, ledarskribenter eller medieproducenter och bär även fortsättningsvis med sig den vänsterpräglade världsbild som etsades in under studenttiden. Att jag själv inte blev sådan beror i princip enbart på det visserligen små, men likväl reella förkunskaper som jag faktiskt hade, som gjorde att jag insåg att den universitetsvärld som jag trätt in i inte alls var vare sig politiskt neutral eller rättvis och balanserad i förhållande till sin kunskapsförmedling till sina kunskapstörstande studenter. Tvärtom så var utbildningen mycket problematisk, och eftersom jag insåg det så började jag orientera mig i världspolitiken på egen hand, bortom den akademiska världens trånga ramar. Det fanns som sagt inte mycket akademisk litteratur om USA som inte var vänsterpräglad. Men däremot så lånade jag en bok på universitetsbiblioteket med 20 000 brev skrivna av Thomas Jefferson, personen som mina amerikanska nätkompisar introducerat mig till i gymnasiet. Jefferson beskrev vikten av yttrandefrihet, vikten av att politiska ämbetspersoner var transparenta och inte minst vikten av att människor fick bilda sig egna åsikter utan att influeras av statsmaktens diskurser. Thomas Jefferson har sedan den tiden varit min stora ideologiska ledstjärna, och hans texter hjälpte mig att inte fastna i samma trånga akademiska fålla som mina studentkompisar. I samband med det amerikanska presidentvalet år 2000 så ökade mitt intresse för USA, och när jag vid ett tillfälle såg George W. Bush på TV där han pratade om att trosbaserade organisationer borde stödjas eftersom organisationer som betonade religion och kristendom hade en förmåga att nå och uppnå vad staten aldrig kunde göra genom att ingjuta hopp i människors hjärtan, så insåg jag att Bush var en politiker som jag verkligen gillade. Vid terrorattacken den 11 september 2001, när Al-Qaida flög flygplan in i World Trade Center i New York, så ökade intresset ytterligare och jag blev en stark Bush-supporter och anhängare av kriget mot terrorismen, vilket resulterade i att jag 2004, tillsammans med en vän, startade ett internetprojekt som jag kallade för The Atlantic Conservative Alliance, som syftade till att på konservativa grunder stärka banden mellan Europa och USA. Vi byggde upp en hemsida och började nätverka och planerade en resa för att 2004 kampanja i Bush återvalskampanj. I oktober 2004 åkte vi sedan över till USA. Jag intervjuades där av Associated Press, som hade upptäckt hemsidan och tyckte att det lät spännande med ett par europeer som åkte till USA från ett så Bush-skeptiskt land som Sverige för att till och med kampanja för den amerikanske presidenten. Jag förklarade i intervjun varför jag stödde Bush och det krig mot terrorismen som han anförde. "Bush politics are great," sa jag. "Terrorists must be fought because it is the only way to defend democracy in the long run. We want to show the Americans that they do not stand alone in this fight." Under vistelsen i USA så fick vi också på nära håll stifta bekantskap med den vänsterpolitiska indoktrinering som pågick hemma i Sverige i svartmålandet av den republikanske presidenten. Vid ett besök vid Vita huset så stötte vi på en palestinsk kvinna som satt utanför sitt tält med diverse pins och skyltar som uttryckte avsky mot George W. Bush och mot Israels premiärminister Ariel Sharon. Det första hon sa när hon såg oss komma, innan vi ens hunnit ställa några frågor, var: "Sharon från Israel, en sionistisk Hitler." När vi sedan intervjuade henne så visade hon sig vara en tydlig antisemit som ansåg att Ariel Sharon från Israel var jämförbar med Adolf Hitler och att judarna styrde hela världen och att Sharon använde president Bush som sin marionettdocka. Vi filmade henne när hon bar en svastika med text om att man måste stoppa människojägaren Ariel Sharon. Samtidigt som vi reste runt i USA så sände TV4 ett dokumentärprogram som hette Rosenberg, Amerikas val, om USA-valet, producerad av den svenska journalisten Göran Rosenberg. I programmet intervjuar han samma palestinska kvinna som vi träffade, men Rosenberg undviker helt att berätta för svenska folket hur knäpp kvinnan faktiskt är. I hans inslag framstår kvinnan bara som en demokratikämpe som nu får problem på grund av Bush-administrationens förtryckande policy. Och med bara hans bild av saken i de svenska tv-rutorna så blir det för svenska nyhetskonsumenter omöjligt att tycka något annat än vad Rosenberg vill att svenska tittare ska tycka. Precis som det var för oss studenter på universitetet, nämligen att den republikanske presidenten var en ondskefull person, representant för det otrevliga Amerika som från och till lyckas vinna politiskt inflytande. Idag kallar vi sådan rapportering för desinformation, fulvinkling och falska nyheter. Men Göran Rosenberg var långt ifrån ensam. Under samma presidentval i augusti 2004 så uttalade sig Sveriges Radios USA-korrespondent Cecilia Uden till fördel för demokraternas presidentkandidat John Kerry mot George W. Bush. Hon sa på Sveriges Radio Morgon P1: "Jag tycker att det finns en stark poäng i den subjektiva journalistiken, att man redovisar var man står. Och det är ingen kontroversiell ståndpunkt att tycka att Kerry vore bättre för världen än Bush. Och jag tycker heller inte att svenska medier har något som helst krav på sig på opartiskhet när det gäller valet i USA." För detta uttalande så fällde Cecilia Uden senare av granskningsnämnden och hon plockades bort från USA-rapporteringen. Men Sveriges Radio och Sveriges Television bättrade sig inte. Efter min hemkomst från USA och den valkampanj som Bush vann så fortsatte jag driva mitt USA-intresse. Desto mer jag satte mig in, desto mer störde jag mig på slagsidan i den svenska nyhetsbevakningen. Vilket fick mig att i januari 2008 haka på en väns idé om att starta en USA-blogg för att ge ett mer balanserat perspektiv på amerikansk politik än vad som gavs i svensk media. Det blev början på amerikanska nyhetsanalyser. Amerikanska nyhetsanalyser började som en blogg. Mellan åren 2008 och 2016 så bloggade jag flitigt, ja faktiskt varje dag. Och det blev under dessa år mer än 15 000 inlägg, där jag täckte det mesta rörande Barack Obamas presidentskap. Jag vågar påstå att jag är Sveriges främsta Obama-bloggare. Under dessa år ville jag göra tre saker. Dels ville jag förstå Barack Obamas politik för vad den faktiskt var. Trots att jag själv i grund och botten inte höll med honom utan ju föredrog republikanerna. Men jag ville förstå, inte minst därför att svenska journalister vid så många tillfällen visat hur ensidig rapporteringen kan bli om man inte genuint förstår sina meningsmotståndare. Ett bra exempel på detta hittas i journalisten Sören Somelius bok Från King till Obama, där denne skriver följande i samband med att han just har anlänt till ett hotellrum i staden Atlanta. "På rummet låter jag flåsiga Fox News Channel stå på. Världen utanför USA finns inte. Fox ger mig ont i huvudet. Så mycket svada och så många flosker. Och till råga på allt är det här en av USAs mest sedda kabel-tv-kanaler." En journalist som uttrycker sig sådär visar förstås med all tydlighet att han inte förstår och inte är objektiv till vad som trots allt utgör ena halvan av USAs politiska kultur. En sådan som Sören Somelius bidrar inte till att läka den transatlantiska relationen utan till att vidga sprickan. För att slippa vara en sådan vill jag göra på motsatt sätt. Jag ville förstå demokraterna och även när jag inte höll med ändå undvika att demonisera och svartmåla dem. Därför läste jag demokratiska böcker och många böcker som var positivt inställda till Barack Obama. Inte minst Martin Jelins insiktsfulla bok Det amerikanska löftet. Därtill läste jag och såg många av Obamas tal och gjorde djupa analyser av dessa, där jag på amerikanska nyhetsanalyser bejakade det positiva, men det också betonade det fall när man ur en republikansk utgångspunkt trots det inte höll med. Jag försökte helt enkelt göra det som svenska journalister, som det tidigare omnämnda exemplet visar, aldrig gjorde när de försökte skildra republikanerna. Samtidigt så vill jag även förklara republikanerna för en svensk publik utifrån republikanernas egna premisser. Det vill jag göra eftersom våra etablerade journalister förnekat svenska konsumenter denna möjlighet. 2017 så släppte jag en bok om George W. Bush, min favoritpresident. George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000 heter boken. Det är den första i en planerad trilogi om den amerikanske presidenten. En av Bushs främsta styrkor, som ofta hamnat i skuggan, var hans politiska filosofi, medkännande konservatism, eller compassionate conservatism. En filosofi där Bush ville ta sig an vänsters problem med fokus på svaga och utsatta, fast från en konservativ utgångspunkt. Det var det han kampanjade på år 2000. I ett av sina valtal sa Bush: "Det är konservativt att reformera välfärdssystemet genom att betona vikten av att arbeta. Det är medkännande att ta ställning för välgörenhetsorganisationer och kyrkor som tar sig an det lidande som kvarstår." Här i Europa och i Sverige så har vi socialistiska och andra partier som hävdar sig vara medkännande, men utan någon förståelse för ekonomisk förvaltning eller för historiens läxor. Som konsekvens har vi fått ekonomier i kaos i Sveriges kommuner och runt om i Europa. Det svar som erbjuds på dessa problem är i Europa en europeisk union och ökad centralmakt. Båda dessa saker, ansvarslösheten och centraliserad toppstyrning, är väldigt farliga. Botemedlet mot båda dessa problem är en lagom sund dos av amerikansk konservatism. Inte en hård konservatism, utan en mjuk sådan. Det koncept som George W. Bush presenterade, kombinationen av medkänsla och konservatism. När min bok var klar ringde jag runt för att försöka få den uppmärksammad. Det var nästan omöjligt. Jag ringde Sveriges Radio och fick en skeptisk motfråga: är boken objektiv? Jag svarade att jag med boken ville presentera Bushs specifika perspektiv, men att boken däremot var sakligt korrekt. Det skulle ringa upp igen, men så skedde aldrig. 2016 så handlade allt om en annan republikan, Donald Trump. Svensk media var redan från början mycket kritiska även till honom. Efter terroristdådet i Bryssel den 22 mars 2016 så förfasade sig SVTs USA-reporter Erika Bjärström inte primärt över Islamiska staten som stått bakom dådet, utan över att Donald Trump kunde gynnas av terrorattacken. Hon skrev på Facebook: "Amerikanska medier vältrar sig just nu i analyser hur våra förorter kollapsar. Dessa självbelåtna kommentatorer måste ha fel, och jag inser att denna attack kommer som en present till Donald Trump och hans kampanj. Det känns övermäktigt att hålla emot ondskans krafter, men det måste gå." Direkt efter valet, när Donald Trump hade besegrat sin demokratiska motståndare Hillary Clinton, så skrev Peter Wolodarski, chefsredaktör för Dagens Nyheter: "Valet av Donald Trump är en katastrof för alla som tror på en öppen och demokratisk värld förankrad i de mänskliga rättigheterna." Och den liberala politikern Birgitta Olsson, som själv hejade på Hillary Clinton, skrev på Facebook: "Det är sorgens natt här i Washington, besvikelsesmorgon hemma i Stockholm. En tomhet globalt, en oro över vad en president som retoriskt spritt hat, sexism, islamofobi, antisemitism, rasism, fördomar, säkerhetspolitisk osäkerhet under valkampanjen i en farlig politisk cocktail som ingen nu vet hur den kommer att blandas i praktiken." Jag berättade tidigare om hur jag själv bemödat mig för att verkligen förstå demokraterna på deras egna villkor och se de goda intentionerna även i det fall när jag inte höll med. I presidentvalet 2008, alltså 8 år tidigare än valet 2016, så höll jag på republikanen John McCain. Jag hade konsekvent stött John McCain sedan 2006 och ansåg att Irak skulle gå åt skogen om en demokrat blev president. Men när demokraten Barack Obama väl vann så svalde jag hårt och skrev följande: "Obama har gjort en enorm bedrift som är värd all heder. En ung senator utan rik släkt, utan en politisk dynasti i ryggen och dessutom en afroamerikan tillhörande USAs största och historiskt mest utsatta minoritetsgrupp. som i primärvalet lyckades besegra en av USAs främsta politiska familjer och i det allmänna valet besegra en av hela USA erkänd krigshjälte och en av USAs mest erfarna senatorer. Likväl känns det inte helt lätt att se den presidentkandidat som jag hoppats på sedan 2004 och konsekvent stött sedan 2006 förlora. Men även om McCain inte vann presidentvalet så vann han så mycket annat för USAs räkning. När alla var emot honom så förklarade han att han hellre förlorade ett val än såg USA förlora ett krig. När dammet lagt sig och kampanjretoriken glömts bort så kommer man fortfarande att minnas John McCain som krigsfånge som återvände, som aldrig blev bitter och som satte sin nation först och som gav sitt liv till det land han älskade. I denna stund är senator John McCain därför en man hela det amerikanska folket bör ge sin djupaste tacksamhet, medan senator Barack Obama i denna stund är den man som bör motta de varmaste gratulationer. Så skrev jag, alltså 2008, på valdagen då. När det verkligen gällde för mig så uppvisade jag som USA-vän just det lojala oppositionstänkande som Peter Wolodarski och Birgitta Olsson inte klarade av att visa när det verkligen gällde för dem. Jag lade bort den hetska kampanjretoriken och de mest elaka nidbilderna av Obama och valde istället att betona det positiva som jag var övertygad om att amerikanerna som stödde honom röstat för. Wolodarski och Birgitta Olsson fortsatte istället att bedriva sin kampanj av skrämselretorik och på så sätt elda på de krafter som inte förstår demokratins faktiska spelregler. De agerade mycket dåliga föredömen och det fortsatte att mejsla i den spricka i USA-relationen som jag tagit som utgångspunkt i detta sommarprat. Utöver att uppriktigt förstå demokraterna och på ett ärligt sätt presentera republikanernas perspektiv för en svensk publik, så vill jag också på amerikanska nyhetsanalyser försöka uppväga inkompetensen i de USA-analyser som förekom i svensk massmedia. Ett av de tydligaste sådana exemplen var sommaren 2016, under det pågående presidentval som Donald Trump lite senare skulle vinna. Den 9 juni 2016 så talade professor Lars Stensik på Sveriges Radio P1s program OBS. Lars Stensik vill beskriva hur hemsk Donald Trump var genom att hänvisa till primärvalsdebatten ett halvår tidigare då Trump enligt Stensik hade kritiserat New York values, det vill säga de liberala värderingar som finns i New York. Lars Stensik gjorde i sitt inslag en gigantisk grej av detta. Han drog paralleller till Sovjetunionen, där man hade stämplat judar som kosmopoliter. Donald Trump använde sig nu av samma metod, var innebörden i det Stensik ville få sagt. Problemet var bara att Stensik helt blandade ihop sina egna fakta. Det var inte Donald Trump som hade kritiserat New Yorks värderingar. Det var Donald Trumps primärvalsmotståndare Ted Cruz som hade gjort det. I primärvalsdebatten så hade Ted Cruz i egenskap av konservativ Texas-politiker kritiserat aborter och media och allt annat liberalt som representerades av den delstat som Donald Trump kom ifrån. Donald Trump försvarade då New Yorks värderingar genom att helt enkelt berätta hur dessa visat sig vid 9/11-attacken 2001. Inga hade då kunnat agera ädlare än vad New York-borna gjorde, svarade Trump, varpå Ted Cruz tystnade. Lars Stensik inslag i P1 var alltså en ren historieförfalskning och ingen där på Sveriges Radio korrigerade honom eller verkade ens ha granskat hans tal på förhand. Han fick kollas säga vad han ville. Så här, mina vänner, kan vi i Sverige inte fortsätta. USA är världens första moderna demokrati och fortfarande det land där saker som yttrandefrihet och individuell frihet är mest förankrat i hela världen. I en tid när dessa saker hotas av totalitära regimer som Kina, av auktoritära stater som Ryssland och av totalitär islamisk fanatism, så är det viktigare än någonsin att värna bandet till Förenta staterna. Det görs bäst om man förstår att USA grundläggande är samma USA, oavsett om presidenten heter Donald Trump eller Barack Obama. Att USAs konstitutionella friheter, det saker som skiljer USA från totalitära stater och ideologier, kvarstår oavsett namnet på den temporära presidenten. Som amerikan kan man ha högljudda åsikter om sina egna politiska ledare. En republikan och en demokrat kan avsky varandra, men likväl förenas i sin ömsesidiga amerikanska identitet. Det är så demokratier fungerar. Men som utländsk, och i det här fallet svensk betraktare, är det viktigt att förstå att relationen inte är partipolitiskt kopplad, utan att det sträcker sig till en nation, inte till ett specifikt parti. Denna förståelse har svensk media inte alls bidragit till att skapa. Tvärtom så har man gjort allt för att mejsla fram en spricka som egentligen inte finns. Så kan vi inte fortsätta ta det. Relationen med USA är alldeles för viktig för det. Därför behövs det alternativ till svensk media. Och det var därför som jag utvecklade bloggen och podcasten Amerikanska nyhetsanalyser. USA behövs, och vad jag och andra som producerar media från sidan om kan göra är att förankra den förståelsen, inte bara bland ledande politiker utan även hos den breda svenska befolkningen, för att återigen skapa det samförstånd och fortsatt god vilja som Franklin Delano Roosevelt hoppades på för 80 år sedan. Avslutningsvis så vill jag också tacka för att ni tagit er tid att lyssna på mig här på Nyheter idag.